Tvångspodden. Nytt avsnitt och intressant samtal med en gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag. Jag driver Familjebalans, Tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. Just nu så är OCD-hjälpen för anhöriga stängd. Webbkursen finns. Jag tar emot samtal, men jag stängde den nu i maj, alltså OCD-hjälpen för anhöriga, det här nätverket som jag har haft. Men jag ser hur stort stödet har varit, hur många anhöriga som har varit med där under åren och faktiskt fått både hjälp och stöd. Så ställ det på väntelistan så kommer information, för att jag saknar verkligen mina, inom citationstecken, och anhöriga. Alltså andra anhöriga som har någon med OCD i familjen. Jag känner ju att ja, det varit ju jättesvårt för mig att avsluta. Så det kan tänkas att det dyker upp igen under hösten. I det här avsnittet av Tvångspodden så är det Elmira Jasti som är min gäst. Och hon arbetar som psykolog på en BUP-mottagning. Och hon har haft en av mina medlemmars barn som klient. Och vi samtalar kring hur exponering med responsprevention, alltså ERP, hur det kan se ut för barn och unga. Och både mamman och den här ungdomen har godkänt att vi pratar om dem. Så det är inga problem att lyssna på det här. Det blir inte över huvudet på någon annan. Och mamman som det här handlar om, Emma, hon finns som gäst i tidigare avsnitt. Och det är närmare bestämt avsnitt 42 här i Tvångspodden. Har du inte beställt boken så tycker jag att du ska göra det. Och det gör du inne på familjebalans.se. Så hittar du, när du scrollar ner lite grann, så hittar du beställningsmöjligheter. Och tillsammans så ökar vi kunskapen. Välkommen till Tvångspodden. Hej Jelly och välkommen till Tvångspodden.
Hej, tack Ann-Katrin.
Vi ska ju prata om ERP, alltså KBT med exponeringsterapi för barn. För du jobbar på BUP idag.
Precis.
Har haft en klient, säger jag, eller patient kanske du säger, som har tvångssyndrom, och jag känner mamman i den familjen. Och vi har fått lov att prata om den här tjejen och hennes behandling som du har varit den ledande handen i, kan man väl säga.
Mm.
Men berätta först lite, eller vem är du?
Ja, jag börjar med att säga att jag heter Elmira på jobbet.
Ja,
det är
familjevänner
som kallar mig Jelly. Jag tänkte säga det på jobbet också, men sen insåg jag att det har gått 3 år redan, så jag fortsätter bara.
Men precis.
Tiden går fort.
Ja.
Men jag jobbar som psykolog på barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro och har gjort det i flera år nu. Men jag ska vidare i ett annat uppdrag då och kommer då flytta till Stockholm och jobba där inom primärvården.
Du vill inte säga något mer om dig? Det räcker så?
Ja.
Mm, då får du vara så. Men först så skulle jag vilja, för jag tycker det är spännande med att ERP också används, alltså exponering med responsprevention, ska vi säga att det heter. Alltså inom BUP, för jag möter ju väldigt många föräldrar som inte får den behandlingen på sitt barn som då är under 18 år. Utan jag blev så himla glad när Emma då, som mamman heter, berättade om att hennes dotter hade fått ERP hos dig i Örebro. Mm. Kan du berätta lite, hur ser du på ERP och vad är det för dig liksom?
Ja, ERP är ju liksom huvudkomponenten i den psykologiska behandlingen, som vi vet har liksom väldigt bra stöd i forskningen.
Mm.
Så det är ju det som används, som jag har använt och många av mina kollegor också. Jag blir lite förvånad faktiskt att det inte används som du säger ofta.
Mm, nej, jättetråkigt.
Eller med de patienterna som du har träffat, de föräldrarna.
Mm. Det är jättetråkigt tycker jag. För många avfärdas med att nej, men de är inte motiverade, ingen idé, vi gör det inte. Jag vet ju också att det är ju den som, ERP är ju den som har mest stöd i forskningen för att det ska bli ett bra resultat och man ska bli friare ifrån sina tvång.
Precis, ja.
Jag tänker vi ska ju prata också om hur det har gått till när du har jobbat med den här tjejen.
Mm.
Och först så tänker jag, kan du berätta lite kort bara vad ERP är?
Ja, ERP då, som du sa, exponering med responsprevention, går ut på att liksom möta det som väcker rädsla, ångest. Det som OCD känns hotfullt. Och samtidigt inte göra då den här ritualen, den här tvångshandlingen som man då gör för att minska sin ångest.
Precis.
Så det kan vara till exempel att lämna huset då, inte kontrollera gång på gång att alla liksom elektriska apparater är avstängda eller att dörren är låst och inte be om försäkring.
Nej.
Så det är ju en viktig, viktig del i den psykologiska behandlingen.
Mm, precis. Och min kloka son vet jag sa vid något tillfälle att man får inte ERP eller KBT. Man arbetar med sin ERP eller KBT. För att det är ju ett arbete mellan alla behandlingstillfällena. Och där jobbar jag ju själv liksom med stöd av en vän eller föräldrar eller vad det kan vara då.
Precis, ja. Så det är ju exakt så att man är själv då väldigt aktiv i behandlingen och liksom klienten, patienten är ju liksom har huvudrollen och gör det mesta jobbet.
Mm.
Sen brukar jag tänka att också föräldrar är ju liksom, de i omgivningen är en viktig del i att kunna stötta. Och sen också psykologen och behandlaren som en guide. Men det är ju förklart själva liksom, klienten som gör det viktigaste jobbet, det mesta. Mm.
Då tänker jag hoppa direkt till, för jag har ju lite stöd här som jag har skrivit ner som vi ska prata om. Och då tänker jag att då tar jag direkt den här vikten av att anhöriga har kunskap och kan stötta på rätt sätt. För jag hör där också då tyvärr många gånger att anhöriga får inte vara med när det ens handlar om barnen. För att nej, men det här är barnen, det här ska de klara själv och så. Och det gör man ju inte, tänker jag. Alltså det här fixar du inte själv och föräldrarna fortsätter på samma sätt som de har gjort och svarar på de här kontrollfrågor eller säkerhetsfrågorna och allt det här. För mig är det så självklart att alla i omgivningen har kunskap om vad tvång är och hur den här behandlingen går till. Vad tänker du om det?
Absolut, det är ju jätteviktigt att anhöriga liksom har kunskap, speciellt då när det gäller barn och ungdomar, där man bor, alla bor under samma tak, liksom, att man har kunskap och förståelse och kan verkligen stötta och inte liksom göra vissa saker som kan mata den här OCD:n, livmärkshållaren. Och det är ju såklart jätteviktigt att förstå liksom att det här att ge försäkring, att det inte hjälper.
Yeah.
För jag tror som förälder, det är ju naturligt att man vill liksom hjälpa och trygga sitt barn. Men i OCD då blir det liksom att det här att trygga och ge försäkring gång på gång, det är inte hjälpsamt. Det motverkar behandlingen, så det kan liksom förvärra även.
Ja, men alltså precis, för jag tänker att väldigt många gånger så kan man faktiskt ha i tanken att kortsiktigt och långsiktigt, hur hjälper jag mitt barn bäst långsiktigt? Då kan jag inte göra de här kortsiktiga lösningarna.
Mm.
Att jag måste våga stå ut jag med. För att inte jag är tillräckligt stöd som mamma, anhörig, pappa, vad som helst, mormor, morfar. Vågar inte jag stå emot, hur ska då mitt barn våga det, tänker jag.
Precis, ja. Precis, det är ju jätteviktigt. Och du lyfter något väldigt viktigt. Att föräldrar liksom måste våga själva. Och inte vara för snälla. Du brukar säga till föräldrarna att det är ju jätteviktigt att liksom att jobba i team. Mm. Så att vara såklart snäll, men inte snäll mot tvånget. Där gäller det att vara bestämd.
Mm.
Så man är inte liksom hård mot barnet, ungdomen, men hård mot tvånget och för den.
Exakt, precis så. Att alltid skilja på person och problemet. Att, det är, att tvånget är en egen, inte individ, men det är ju en egen del i den här personen. Jag har ju OCD, jag är ju inte min OCD eller mitt tvång. Utan det är två särskilda saker liksom.
Mm. Mm.
Alltså jag blir så otroligt glad att höra dig berätta om hur du jobbar. För det är exakt så jag tänker att vi måste jobba, alla som finns runt omkring. För jag har ju liksom, min uppgift är ju att stötta de anhöriga så att de ska orka. Och att det då finns de som du som tar hand om barnet på det här bra sättet, det känns ju så bra tycker jag.
Ja, och det är ju liksom, det är utmanande som förälder liksom. Mm. Speciellt då man har liksom barn i tonårsåldern. Mm. Att kunna hjälpa och stötta dem, för då är det oftast att ungdomen vill liksom etablera sin självständighet och man är inte sällan rebellisk. Så då kan det vara lite utmanande, svårt för föräldrarna att veta hur mycket liksom kan jag stötta. Och där tänker jag när jag pratar med ungdomarna att jag liksom uppskattar och liksom uppmanar dem att fortsätta liksom med det här. Att stå upp för sig själv och sina åsikter och liksom vad de tycker och tror. Men det är skillnad då när det kommer till OCD. Där är det inte längre om det här är vad jag vill. Det handlar inte om åsikter eller preferenser. Där är det liksom fakta och evidensbaserad behandling.
Mm.
Så det, jag tänker att det är viktigt att skilja på det. Och att man då som förälder liksom kan ha en överenskommelse. Att det här gör vi tillsammans.
Mm.
Så att man inte liksom tar över. Så att ungdomen kan ändå känna att nej, men jag gör det här själv. Med stöd från föräldrar. Det är inte de som liksom styr det hela.
Nej.
Och där, ja. Just i den behandlingen som jag hade då med ungdomen som vi pratar om.
Mm.
Där var det liksom initialt då att hon ville göra det på egen hand utan någon hjälp från föräldrar.
Nej.
Och då föreslog jag att vi provade i några veckor och utvärderade. Om det inte funkar så får vi liksom ta det andra alternativet. Så där tänker jag också att det är viktigt att liksom ta hänsyn och liksom visa att liksom, visst, vi gör det här tillsammans och vi utvärderar liksom resultatet. Att man har den liksom utgångspunkten, att vi liksom provar oss fram helt enkelt.
Jättesmart ju. Och just det där att verkligen att ungdomen då, eller barnet, får känna att det är vi mot tvånget. Mm. Det är inte jag mot dig. Utan att just det där som du säger, det här teamkänslan, att få känna att ja, men jag står alltid på din sida. Men jag kommer inte att gå med på tvångets krav. Alltså att den ungdomen, barnet, får känna liksom att jag är med dig. Men när ni startar den här behandlingen, vad gör du först liksom? När du får in en alldeles ny klient till dig, vad börjar du med då?
I behandlingen börjar man oftast då med psykoedukation. Alltså att få då förståelse kring vad OCD är, hur den utvecklas, vad som vidmakthåller den och sen såklart hur man jobbar mot den.
Ren kunskap liksom. Det.
Ja, precis. Så det är ju jätteviktigt att förstå liksom att det här är inget man väljer. Att hjärnan fungerar som den gör. Vi kan inte kontrollera våra tankar. Och vi ska inte ens försöka.
Nej.
För då inser vi att oj, jag har ingen kontroll. Och det kan kännas väldigt otäckt.
Mm.
Och sen såklart är det nästa del då. Där man gör en exponeringshierarki då.
Mm.
Så att man stegvis jobbar mot de här situationerna, de här områden som väcker då obehag, ångest. Mm.
Men gör du då som en, den här hierarkin, är det då, det här är det, mitt största tvång, mitt värsta som plågar mig mest, och så i ordning ner till det minsta? Eller hur?
Precis.
Ja. Ja. Och tänker jag då, hur, är det olika då hur ni väljer? Väljer du då tillsammans med din klient att vi går loss på det här värsta först, eller går vi in på det lägsta, eller hur brukar det se ut?
Ja, det är ju oftast alltid i, liksom, i samarbete tillsammans med klienten. Så det är ju viktigt att ungdomen, barnet själv får säga att det här vill jag jobba med, det här liksom, orsakar mest lidande eller funktionsnedsättning för mig. Så man väljer ju då område själv. Mm. Och sen inom det området då, om vi tänker att det är tvättritualer, då görs då en hierarki då, att det här är jättejobbigt att tvätta händerna liksom mindre än 10 minuter. Mm. Så att man börjar då stegvis med att dra ner på den tiden, så 9, 8, ja. Man bestämmer det tillsammans. Ja. Det som känns lagom utmanande. Mm. Men man börjar sällan med det som är jättejobbigt. Det gäller att liksom bygga upp liksom självförtroendet i att kunna säga emot och göra tvärtom det som tvånget vill.
Men i den här fasen då, när det är ganska i början, är anhöriga med då? Eller hur gör du?
Det ser lite olika ut. De flesta har nog inget emot, som jag har träffat, har inte något emot liksom, att föräldrarna med en stund i alla fall, antingen i början eller i slutet, så att man liksom får den här stöttningen i att kunna få hjälp eller påminnelse till att göra veckouppdraget, som vi kallar det.
Ja, men precis, för det kan ju vara jättesvårt att komma ihåg det själv, särskilt om det är väldigt jobbiga saker som jag helst inte skulle vilja göra, men jag vill ha resultatet att jag blir friare. Att jag, då behöver jag ju som förälder få veta liksom, vad är det vi jobbar med den här veckan, genom att vi är ett team liksom.
Ja, och där har vi veckoschema då, så att man själv skriver ner vad är veckouppdraget, liksom, om det är ett eller flera. Och sen skriver man då delmål, vad är uppdraget för veckan. Sen vissa kan planera liksom för flera veckor framåt, så att man liksom kan på det här veckoschemat se liksom slutmålet. Alltså man kan se då vecka liksom 48, då är jag mål. Så det känns väldigt bra för vissa ungdomar. Vissa föredrar att planera liksom veckovis, så att det känns väldigt överväldigande att se att oj, om några veckor så måste jag liksom gå på offentlig toalett, och det väcker för mycket ångest, så att man, ja, det ser lite olika ut.
Mm. Hur hjälpte du den här familjen som jag tänker speciellt på då, med Emma som mamma, hur vidmakthöll ni orken att stå emot tvång och ångest? Hur hjälpte du mamma liksom att orka?
Ja, det är en jättebra fråga. För att det, ja, som förälder kan man vara orolig. Man vet inte liksom, om man inte har varit med om något liknande själv. Genomgått något liknande, så kan det kännas, kan man känna sig maktlös. Så det är jätteviktigt då också liksom prata med föräldrarna, så att de också har kunskap att det här liksom, det här tar sin tid. Det går inte snabbt på processen.
För jag tänker ju också att jättemycket handlar ju om kunskap. Att förstå hela processen liksom, när man är anhörig. För att det river ju sönder en. Att genom att jag själv har levt tillsammans med min son, han är 33 idag, och fick det, jag förstod att det var tvång när han kanske var 9 år. Och då hade han säkert hållit på med det ett tag innan jag fattade vad det var. Så att vi har ju levt, jag har ju levt väldigt tätt tillsammans med någon som har tvång. Och hur mycket det kräver av de som finns runt omkring. Och särskilt då den, vi För jag blev ju en behandlande mamma som jag inte rekommenderar någon. För det här fanns inte det på den tiden. För det här är ju liksom på 70-talet. Eller 70 säger jag, 90. Gud vad ljuger. Det här är på 90-talet. Så det är en bra bit tillbaka. Och det fanns ju inte så mycket förståelse, hjälp, forskning som det finns idag. Så jag stod ju för mycket av den här KBT eller ERP:n själv. Och det är inget jag rekommenderar, för man blir väldigt ensam.
Just det.
Ja, att liksom klara av det själv. För jag fick ju inte stöttning någonstans ifrån. Liksom. Så att det tycker jag är fantastiskt när BUP gör det idag. Och finns, står där liksom tillsammans i det här teamet.
Ja. Och såklart det som du gör också. Som är väldigt hjälpsamt för många.
Ja, precis. För man behöver någon som har gjort liknande saker, alltså varit i liknande situation. För det gör ju att jag kan också visa att jag har överlevt och vi mår bra. Och idag så har min son väldigt lite tvång. Så att det finns lite grann kvar. Men han säger att jo, men det är så pass att det här kan jag stå ut med. För jag kan stå emot. Men det kommer ju. Det är ju så. Det kommer ju att segla in i mellanvarvena. När han är trött eller stressad eller så dyker det ju upp. Och då är det ju väldigt bra med alla verktyg, tänker jag, som man får med sig.
Ja, precis. Jag gillar metaforen om en inaktiv vulkan.
Okej, okay. Ja men exakt. Ja. Den är ju jättebra.
Precis. Att liksom att det kan få utbrott. Men att man ändå ska vara uppmärksam och så mycket som möjligt försöka minska stressorerna i omgivningen.
Ja, precis, för det fortfarande så gör ju jag på det sättet runt omkring min son. Att jag kan inte utsätta honom för vad som helst. Om han inte hade haft tvång kanske jag hade krävt mycket helt andra saker än vad jag gör idag. För att vi kan inte lägga på för mycket stress, för då blir det för jobbigt för honom. Så är det. Så att det gäller att det är en anpassning utan att man göder tvånget.
Mm.
Det är ju så. Men det var ju mycket runt, jag tänker tillbaks här på din klient. Och för vi får ju prata om dem utan problem. Och det här, det var ju mycket med duschen vad jag förstår. Det var ju tvättande som också är vanligt. Det är många som har tvättvång. Inte alla, absolut inte alla, men det är ju ganska stort.
Precis, det är väldigt vanligt område inom tvång. Mm. Det här med renlighetstvång.
Mm. Var det tiden där som ni drog ner liksom, för att få det mer hanterbart?
Ja, precis. Så då utgick vi från tid. Att stegvis då minska tiden. Och där gäller det då att hitta något som känns som rimligt slutmål. Och då kan det vara bra då att fråga liksom, hur gör andra som inte har för det? Vad är liksom en rimlig tid att sätta händerna eller duscha?
Och då kanske man inte kan gå till mig då som har jättekort hår och så duschar jag på max 5 minuter. För det kanske inte är rimligt för alla andra och kanske inte alls att börja med det för den som har tvång.
Nej, precis. Ja, nej, men du...
Precis. Hur lång tid är rimligt för de flesta liksom?
Precis, och det beror lite på om man ska tvätta håret eller... det är ju, man tänker liksom att man kan fråga runt familjemedlemmar, kompisar. Och sen i själva behandlingen kan man ju utmana sig och göra liksom ännu mer. Så att man kanske testar det här med 5 minuter eller 3 minuter, 2 minuter. Mm. Varför inte? För att bara upptäcka att men det här klarar jag.
Mm. För jag vet att jag har ju en grupp på Facebook som det är för anhöriga. Där var ju problemet, det blev ju extra stort när elpriserna gick upp under december i fjol. Det blev ju fruktansvärt jobbigt även i plånboken.
Just det.
För många anhöriga när liksom tvättningen tog, eller duschningen kanske tog flera timmar. Så att det är ju kännbart på även rent praktiska saker om man säger. Och tvålen tar slut och allt det här. Så att det kan ju vara väldigt många saker som gör att det blir besvärligt. Men vilka resultat uppnådde ni då under den här, jag vet inte hur lång tid hon gick hos dig?
Ja, det var flera månader, jag minns inte exakt Sen var det ju uppföljningar och bostadssessioner. Men det är ju liksom, det är inte bara tvång eller och så det som man jobbar med. Jag personligen gillar ett mer holistiskt perspektiv. Att liksom att se hela individen. Och det är ju liksom under behandlingens gång är det ju också andra saker som kommer upp. Det kan vara liksom relationer, det kan vara att ja. Sömnproblem, det är ju liksom bra och dåliga nyheter man kan få. Liksom, livet fortsätter. Så det är också viktigt, tänker jag, också att kunna prata om de delarna. Så att man inte bara tänker, jag vill inte höra om något annat, så nu är det bara liksom tvångssyndromlindring. Liksom. För är det liksom problem i skolan som stressar, då kan det vara svårt att liksom ha motivationen, orken att jobba med liksom veckouppdraget. Så där är det viktigt att då kunna prata om det, försöka hitta lösningar. För att sedan komma tillbaka då till tvångsbehandlingen.
Mm, vad otroligt klokt. För det är ju så att livet pågår ju liksom på sidan om alla tvång. Det är ju så. Och där finns det ju oftast, både när vi är unga och när vi är vuxna, så är det ju saker som stör, såklart. För det är ju det som ingår i livet. Och har jag en psykiatrisk diagnos så kan jag ju vara skörare. För andra saker också liksom som händer omkring mig. Att någon dör eller någon blir sjuk eller allt möjligt. Saker som händer i skolan som du sa.
Precis.
Det är liksom svårt.
Ja.
Det är inte lätt.
Nej. Men det är viktigt också liksom att veta att man är liksom inte ensam. Alla brottas med någonting. Mm. Och jag brukar ofta dela med mig att jag har min kamp. Jag har min kattfobi som jag liksom brottas med. Och alla har något, även om man, det kan verka som att andra inte har problem, det är bara liksom jag själv som lider och ingen förstår mig, så har vi alla något som vi brottas med.
Absolut, och det tycker jag är väldigt fint och värdefullt att du delar med dig av din egen personliga del. Tycker jag är jättebra, för det är ofta det som folk uppskattar när någon är personlig. I mötet med människor, absolut. För att jag tror inte på det här att vara... Att jag är helt professionell. Jag kommer inte att ta upp någonting om mig själv. För då blir man ju väldigt klinisk, tänker jag.
Ja, precis. Ja.
Vi behöver människor som möter oss.
Ja, precis.
Helt klart. Men under den här tiden då som hon gick hos dig... Så jobbade ju ni mest, vad jag förstår, med... Om man tittar tvångsmässigt då, det här med duschande och tvättande... Och vilket resultat uppnådde ni till slut?
Där var det ju då att ungdomen inte längre uppfyllde liksom, kriterier för kliniskt OCD. Sen på BUP är det ju liksom att man får avsluta draget och man får liksom jobba på egen hand. Med kvarstående liksom, OCD-symptom som är på subklinisk nivå.
Mm. Vad betyder subkliniskt? Förklara det.
Subkliniskt är då när man har fortfarande vissa liksom, symptom. Att man kanske tvättar sig ändå och liksom, försöker känna efter. Men det känns inte bra, jag vill fortsätta tvätta mig. Eller att man undviker att liksom, ta i handtag eller... Lite så att det är inte liksom, det är inte funktionsnedsättande. Alltså livet fortsätter och man kan liksom ha ett välfungerande liv. Men att det är ändå symptom, tvångssymptom.
Mm.
Så att man får själv då fortsätta vara på sin egen behandlare. Och liksom vara uppmärksam på att det här är liksom, det kan vara bra bara liksom, ja, släcka den branden. Så att den inte blir en stor... Liksom.
Bra, sa jag. Ja, men precis. Ja. Precis. Lite som min son, tänker jag. För han har ju fortfarande tvångsgrejer som trycker på. Men han har ju ingen klinisk. han har ju inte, han uppfyller ju inte de kraven heller, vad heter det, inte kraven,
kriterierna
längre, utan han håller ju det själv på en nivå som han tycker är okej för honom. Mm.
Så, och sen så är det ju liksom en ökad livskvalitet då som man får.
Mm.
Och det som jag oftast, jag hoppas att mina ungdomar tar med sig är ju liksom förståelsen kring hur liksom det här med undvikande.
Mm.
Och det gäller inte bara tvång, även depression så är det jätteviktigt liksom bara förstå att undvikande är ju liksom det värsta man kan göra. Att undvika ett problem, att undvika situation som väcker ångest och liksom verkligen gå mot den och möta liksom den rädslan.
Att våga stå kvar.
Ja.
För att ja, det är, och det är ju tufft. Det är ju jättetufft att vara den där som vågar. Men det ger ju resultat. Det gör ju det.
Mm.
Jag blir friare. Om jag, min son, han tvångade ju all vaken tid. Vissa perioder har han gjort det. Då har allt varit tvång. Och idag så har han i princip ingenting.
Okej.
Mm. Och det är ju, där han gick i KBT, eller ja, med sina exponering då, i ett år.
Okej.
Mm. Och har blivit så fri. Jag vill inte säga frisk. För att, ja, jag tycker fri känns skönare. Att jag är fri från mitt tvång i den grad som jag kan leva med det. Men verktygslåda, eller du tänkte säga något nu?
Ja, nej, men jag tänkte bara tillägga att det handlar då om att våga, men också våga liksom att stå ut. Så man får en ökad förmåga att liksom att reglera, att tolerera obehag, det tycker jag också är jätteviktigt. Att förstå att det är liksom en styrka att kunna ändå tolerera obehag. Och för vissa är det liksom äckelkänslor som växer, och där är det också jätteviktigt att veta att det är inte farligt, det är okej. Det är bra att kunna tolerera liksom, den här känslan, det går över. Så den kunskapen är också viktigt, men också att man får träna då på den färdigheten att tolerera.
Mm. Så att det är tankar. Det är ju för jag pratar ju ofta med min son, och just det där med att är dina tankar fakta nu? Är det här fakta? För han kan hamna i ett ältande emellanåt. Och det här ältandet kan ju upplevas som väldigt, det är sant. Det här. Men jag brukar alltid försöka sticka in där med att, men är det verkligen på riktigt där? Är det sant det här du tänker nu? Är det fakta? Och det är det ju aldrig. Utan det är ju tankar som snurrar och som till slut blir onda spiraler liksom av det.
Mm.
Och man fastnar så hårt. Och då är det bra att det kommer in någon ibland och pickar hål på den där ältspiralen liksom, att man drar ut den där, jag ser det som att jag drar ut en tråd ur den där spiralen liksom, och kommer med en friskare tanke. Och det är det vi får göra, vi som finns runt omkring, att inte gå med in i den där spiralen, utan vi får hjälpa till att dra ut de där trådarna som snurrar. Så, ja, men jättespännande, och det ger mig så mycket hopp av att prata med dig, att höra hur du jobbar, eller har jobbat nu då, för nu byter du ju arbetsplats. Men du kanske möter ungdomar där också som behöver ditt stöd på det här sättet. För jag ser ju att det finns ju inte så där vansinnigt många som är duktiga på att jobba med de patienter som har tvång. Tyvärr är de för få. Jag skulle ju vilja sprida ut det till många, många fler över hela vårt land. Så det är ju inte alla kliniker som jobbar som du.
Ja, tack. Jo, jag kommer ju fortsätta jobba med barn och unga, och det tycker jag är jätteroligt. Men det kommer vara inom primärvård, så det tänker jag också bli bra att kunna liksom möta dem liksom lite snabbare, så att de inte behöver vänta så länge på liksom psykologisk behandling. Det tycker jag är det blir inte bra när de får vänta så länge.
Nej, för många väntar ju i år. Alltså åratal på sin behandling, och det är ju inte bra. Och då kunde man, tänker jag då, i alla fall under tiden utbilda föräldrarna. Så att de finge kunskapen att i alla fall inte göra det ännu värre. Så att det kanske stannar upp i alla fall.
Precis.
inte bara låta det gå, för det tänker jag, för det är ju det sämsta tänkbara när det handlar om tvång, att tro att det går över av sig själv eller att jag orkar vänta, för det gör man ju inte.
Nej, precis. Det tänker jag jättebra verkligen, och det gör mig så glad när jag ser, liksom träffar engagerade föräldrar.
Mm.
Som Emma då.
Fantastiskt. Varit,
verkligen.
Mm.
Och det oroar mig då när föräldrar inte är engagerade. Där ser man också att det blir svårt att då få en liksom resultat som man vill se lite snabbare. När en förälder då fortsätter att göra försäkring.
Mm. Ja, och det kan jag ju förstå på ett sätt. Alltså rent bara så där. När jag hör människor som säger, men jag kan inte, det går inte, jag orkar inte. Det kan jag också förstå, för man är rätt utmattad i sin hjärna som förälder när man har hört det här ältandet eller liksom frågandet och så. Men då får man börja på något litet ställe, tänker jag. Alltså med någon liten bit där jag själv stärker mig och tar hjälp av andra som har det på liknande sätt. Men som har kommit lite längre. Som vet att ja, men om jag står emot, då kan jag hjälpa min unge att stå emot. Liksom. För jag träffar ju också många föräldrar som det går inte. Och jag kan inte sluta köpa tvål. Jag kan inte sluta köpa balar med toalettpapper. Men alltså det kan jag. För att jag måste göra det i samverkan med min unge.
Mm.
Jag kan inte bara klippa liksom, utan då måste jag förklara varför. Och då blir det ju en strid säkert, så är det ju.
Ja, men precis.
Där får jag då ta stöd av andra för att orka den striden.
Och precis.
Så att det är inte lätt att göra det själv. Helt ensam.
Nej,
är tufft. För alla inblandade, både föräldrar och barnet.
Precis. Så. Ja, så därför är det jätteviktigt liksom, att ta stöd.
Mm.
Och jättebra att det finns då och erbjuda det här stöd till familjerna. Så att man får kunskap men också liksom ta stöd från gruppen då. För så att okej, det här är dåligt att liksom vara så här hårt. Det är faktiskt jättebra och det gör andra också.
Ja.
Och det ger resultat som man inger hopp.
Ja men exakt, för det är ju liksom det som krävs av oss som finns bredvid. Det är att vi blir extra starka. Så, men tyvärr blir det ofta att man lever nästan som i symbios med den som har tvång. För att jag vill så gärna att den ska må bättre. Men när jag gör allt det jag gör för att underlätta för tvånget så hjälper jag ju inte. Det är ju bara så.
Ja, precis.
Det låter enkelt men det är inte enkelt. Alltså det är inte lätt. Men det är det enda som vi behöver. Det är liksom grunden i allt. Att vi måste stå ut, vi som finns på sidan om. För att inte vara för snäll.
Nej, precis.
Vi är snällast när vi står emot.
Precis, mot tvånget. Ja. Mm. Inte mot barnet, mot tvånget.
Nej, men precis. Det är mot tvånget hela tiden. Men vill du tillägga någonting, Elmira, här i något som du tycker att vi inte har berört tillräckligt mycket eller något som annat som har poppat upp hos dig?
Nej, alltså jag tänker, det är ju tillbaka till en fråga om det här att liksom, det här med orken. Om man uthåller den så tänker jag att det är jätteviktigt att hitta bra, liksom, bra belöningssystem. Det jobbar vi också aktivt med under behandlingens gång. För att det är inte lätt det här med tvång, det är inte lätt för själva liksom, klienten, ungdomen eller för föräldrarna. Så därför är det jätteviktigt att hitta då olika liksom, saker som kan ändå vända det här jobbiga till ändå något positivt. Så att man kan liksom, kombinera det, att det här är utmanande, men det här liksom, så att man väcker ändå positiva känslor efter att man har ansträngt sig och gjort insatsen. Så där jobbade vi aktivt med både det här stora priset då efter att man liksom är klar med behandlingen. Men också del liksom belöningar, de här små belöningarna liksom längs vägen.
Mm.
Och där ja, är det väldigt individuellt, så det gäller att liksom jobba tillsammans och hitta det som är liksom belönande.
Mm.
Vissa vill ha liksom, att föräldrar uppmärksammar det positiva. Liksom, Vissa ungdomar vill inte ha det. Vissa vill ha liksom pengar. Vissa föredrar en, liksom, en kopp choklad, varm choklad.
Ja, det kan vara smått och stort. Precis. Jag vet, jag pratade mycket då med min son att vad skulle du vilja göra? Vad finns det som du skulle vilja göra för att alltså, jobba så att du klarar av att göra? Och då gör vi det sen. Den dagen liksom. Vissa saker kanske var jättesvåra. Att åka och fika någonstans eller något sånt där. Men att ha det som lite småmål. Att det här skulle jag vilja klara av liksom. Och då blir ju belöningen att både ha jobbat sig fram till det och sen få göra det där.
Precis. Ja.
Lite, och både i smått och stort såklart. Och just det där, tummen upp kan räcka ibland. Så ja. Där. Att det beror på hur stort jag vill bli uppmärksammad också som barn med tvång. För en del tycker det är jättejobbigt och jättepinsamt att bli liksom, fan det gjorde du bra. Det kan ju vara jättejobbigt att höra också. Men då kanske en tumme upp bara ibland så där kan vara.
Ja, precis.
Smått och stort.
Mm.
Så. Något mer som du tänkte på som kan vara bra?
Jag tror att vi har fått med det mesta.
Vad bra.
Mm.
Bra. Tack Elmira så där jättemycket för att du var med. Det här är väldigt viktigt att nå ut med tycker jag. Att det finns hjälp att få. Många gånger får man leta lite om man inte bor i rätt region. Men det finns i alla fall människor som kan hjälpa till. Som du till exempel. Det har varit så värdefullt att få prata med dig tycker jag.
Ja, tack. Tack för att jag fick vara med och tack för det viktiga jobbet som du gör.
Mm, tack. Ha det så bra.
Tack, detsamma.
Tack, hejdå.
Hejdå.
Berätta gärna om tvångspodden för andra så även de får lära sig mer om tvång och OCD. Och följ OCD-hjälpen_for_anhoriga på Instagram så kommer det lite grejer däremellanåt. Tack! Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen och Pelle Zetterberg för musiken. Hej då, så hoppas jag att vi hörs igen.